Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se. Analyspodden presenteras idag av PayPal. PayPal har legat i framkant av den digitala betalningsrevolutionen i mer än 20 år. Genom att utnyttja teknik för att göra finansiella tjänster och handel bekvämare, billigare och säkrare ger plattformen PayPal mer än 392 miljoner konsumenter och handlare på mer än 200 marknader möjlighet att ansluta sig till och utvecklas i den globala ekonomin. Ta reda på mer om PayPals stora företagserbjudande på paypal.com/sc/enterprise. paypal.com/sc/enterprise.
Analyspodden från Dagens Industri.
Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden denna högsommarfredag. Vi kommer att prata mycket Federal Reserve förstås och noteringar och lite annat. Eller vad tror du, Nils Åkesson, som är med mig, Ulf Pettersson, i studion idag?
Ja, hej Uffe. Det blir ju mycket Fed idag förstås på makrofronten. Men vi kan nog inte undgå att vi har en regeringskris under uppseglande på svensk horisont också. Bland annat.
Även om den här podden handlar mycket om börs och finans så är ju politik en del av det. Så det måste vi väl nämna förstås. Och sen så har vi ett fortsatt stekhett noteringsklimat. Fem bolag bara denna fredag, så det måste vi också prata om. Men ska vi börja, och du är ju vår makroexpert på analysredaktionen. Ska vi börja med Fed och vad som hände där? För det var ju ändå lite överraskande, var det inte det?
Ja, jag vill höra med dig också för här kring marknadsreaktionerna. Men vi kan ju börja med bara konstatera då. Vi hade ett nytt besked från Fed på onsdagen. Fed-signaler fram till nu har ju varit liksom avvaktande om återhämtningen och extremt mjuka om själva stimulanserna. Det har varit full gas med tillgångsköp och räntan på nästan noll under överskådlig tid. Man kan nu säga att tonen försköts till ett snäpp mindre extrem penningpolitik och ett erkännande att den höga inflationen som vi sett under våren ändå gör ett visst avtryck, även om de bestämt hävdar att det fortfarande då hävdar att det är ett tillfälligt högt pristryck i samband med att vi kommer ut ur coronakrisen. Men till att börja med då, så höjde Fed sin BNP-prognos för USA. Det har de gjort successivt och nu är de uppe i att de tror på 7% tillväxt i år och snart är man uppe på Ronald Reagans 1984 då hade vi 7,2%. Det är historiskt enorma siffror då. Och sen så tänker man sig då att arbetslösheten faller till 3,8%, alltså under 4% i slutet av 2022. Man är väl omkring 6% just nu. Men man höll fast vid att ekonomin inte kommer överhettas. Alltså kärninflationen som alla pratar om, den skriver de upp då för i år. Den ska bli 3% i år. Det är betydligt högre än vad man räknade med tidigare. Men sen så tänker man sig ändå att den bromsar till 2% som är precis där man vill ha den under 2022 och 2023. Men den stora nyheten då, det var att Feds förväntningar på när man ska börja höja styrräntan, den sköts så att säga framåt eller bakåt närmare i tiden till ända till 2023. Tidigare har man signalerat att det skulle dröja till 2024 med en första höjning. Nu pekar den här så kallade dotplotten, man kan säga att det är Feds räntebana, att vi får två höjningar redan 2023. Så att det här hade få räknat med och marknaderna tog fasta på det här. Det kan ju tolkas som ett första litet steg mot en stramare hållning för Fed då.
Men innan räntehöjningarna då 2023 som det ser ut,
Ja.
Som det ser ut nu då, så ska man väl börja sluta köpa obligationer i samma omfattning som man har gjort hittills.
Ja, precis.
Eller vad sa Powell om det?
Jo, och det var ju det som alla var mest intresserade av egentligen inför det här mötet. För de här räntehöjningarna, det är som sagt 2 år bort. Diskussionen handlar om, liksom, ska man höja från 0 om 2 år eller om 2,5 år? Och det poängterade Fed-chefen Jerome Powell också, att det där är så långt bort, så det får vi väl se hur det blir med det. Men i närtid då, när det gäller årets urstarka återhämtning från pandemin, då, vid den här presskonferensen då, låg han väldigt lågt. Trots en allt hetare ekonomi och vårets inflationschocker så fortsätter han att hålla sin kurs, att det är för tidigt att utropa början på den här nedtrappningen av stödköp. Även om han medgav att nu var första gången som man faktiskt hade berört den här nedtrappningen som väntas väntas börja planera under hösten. Marknaderna vill ju veta när Fed ska börja trappa ner. Det markerar ju då början på slutet för superstimulanserna som har gett börsen så mycket bränsle. Men det han sa var helt enkelt en liten, liten signal om att från och med nu så kommer man på mötena att diskutera när nedtrappningen ska börja och hur den ska gå till.
Precis. Så det man kan säga här är att han liksom har lyft locket nu och vi får se vad som dyker upp framöver här. Och det kommer väl mycket att avgöras huruvida när de höjer och hur mycket de så att säga minska sina återköp, men fortfarande kommer de ju vara så att säga på köparsidan på obligationsmarknaden under lång tid. Vi är inte där än att de ska liksom börja strama åt så att säga, så hamna på säljsidan så att säga.
Nej, det får man inte glömma bort, att nedtrappning, det här tapering som är ett sånt buzzword, det handlar ju inte om egentligen att trycka på bromsen utan att lätta på foten från gaspedalen. Man liksom successivt drar ner de här stimulanserna, men man tar inte bort dem.
Om vi ska titta lite framåt här, så det som kommer vara fortsatt väldigt viktigt för beroende på när de så att säga kommande besluten på Fed, de har väl möte i juli nästa gång och sen har vi det här berömda Jackson Hole-mötet under, vad är det, augusti va?
Ja, slutet på augusti.
Slutet på augusti, ja. Vad är det som in i statistiken fram tills de här mötena kommer att avgöra huruvida de går i ännu mer stramare riktning, om man får säga så, eller om de så att säga fortsätter vara väldigt, väldigt expansiv politik. Är det arbetsmarknaden eller vad är det som är fokus?
Just det, Uffe. Det tyckte jag var tydligt vid den här presskonferensen med Powell då, att han tittar ju på jobbsiffrorna nu. Det är det som kommer att avgöra. Han hävdar ju fortfarande väldigt bestämt att månadssiffror med höga inflationstal som överraskar på uppsidan, det handlar om brus, det handlar om tillfälliga saker när återhämtningen är lite stökig. Utan det är den här utvecklingen på arbetsmarknaden som är avgörande för Fed. De vill se en betydande framsteg då mot den återhämtning som de vill se. Att rejält fler ska komma i jobb innan det är dags att börja trappa ner de här tillgångsköpen.
Precis.
Så att varje jobbsiffra, de här månadssiffrorna, payrolls, de kommande månaderna kommer ju vara explosiv. Det kommer vara enorma nerver när de publiceras.
Men man ska nog inte glömma bort inflationssiffran heller. Även om Powell spelade ner det där, så är det var väl ändå inflationssiffrorna som fick honom att, eller som fick hans ledamöter i alla fall att höja ränteprognosen, den här dotplotten en del. Och skulle de nu förväntar sig Fed och alla andra att de kommer ner från de här höga 5% och kärninflationen är väl 3 då. Ja. Men de kommer ju ändå vara intressanta, för om de inte kommer ner, då kommer de ju också ha en påverkan på framtida räntebesked, antar jag.
Ja, 3,5 någonstans var ju kärninflationen till och med då, i senaste siffran. Men absolut, det kommer ju också vara spännande läsning. Om Fed helt enkelt blir motbevisade att det här, det handlar inte om tillfälligheter, utan det här är någonting som tar fäste då i inflationsförväntningar och så.
Just det. Och tittar man på marknadsreaktionerna då, som jag följde här på onsdagskvällen och kommande dagarna fram tills nu egentligen, så var det ju ett överraskande besked ändå. Alltså folk trodde nog att det skulle kanske hända någonting, men det var lite stramare, om man får använda de uttrycken, när man har nollränta och inte höjer den ändå, än vad marknaden förväntade. Och den omedelbara reaktionen var ju att vi fick lite press på börskurserna, vi fick ett uppställ på långräntorna och vi fick en rejäl dollarförstärkning. Det kanske var på valutamarknaden man såg den största effekten egentligen. Vi gick ju upp mot 8,60 här på dollarn mot svenska kronor. Vi var ju nere på 8,30 här, för det var inte så länge sedan, bara någon vecka sedan. Så det var en rejäl rörelse. Men sen dess har ju inte den här, ska vi säga, har ju inte fortsatt egentligen torsdag och fredag. Vi har fått ner amerikanska långräntorna. Dollarn är i sig fortsatt starkare än vad den var tidigare, men det har inte liksom gått. Det har inte fortsatt i samma riktning. Man kan väl notera också att guldet har försvagats rejält, och det där kan man ju då undra lite över, men det är väl dollarförstärkningen som ligger bakom det, att i så att säga svenska kronor så är guldpriset i stort sett oförändrat då, eftersom guldprisnedgången har motverkats av dollaruppgången, kan man säga.
Kan man tolka det här att det går just på dollarn, att det handlar om någon form av riskaptits, att det är lite mer risk-off här nu?
Ja, lite. Alltså, det initiala var någon risk-off-situation, och sen är det ju faktiskt som så att om nu Fed börjar höja räntan, så är det ju en av de få stora valutaländerna som kommer att ha en positiv ränta, och då kan man söka sig att folk väljer att flytta över till dollar då, där man faktiskt får lite betalt i form av ränta. Så det var nog en sån där rörelse, men det kan ju snabbt ticka tillbaks. Men
det finns väl ändå annan institutionell förvaltare kanske som i åratal har längtat efter räntetillgångar värda namnet.
Lite riskfri ränta, ja. Och det ser man ju ut att kunna få nu då. Och så får vi se. Och den här dotplotten, det är ju väldigt, jag tycker det är lite roligt att Bernanke inför det där, för det liksom blir väldigt synliggjort för oss som inte är makroekonomer vad man tror att räntan ska vara. Och den spretar ju väldigt mycket bland de olika ledamöterna, får man ju komma ihåg. Så det var många som höll kvar på noll 2024 också, men en del är ju uppemot klart över 1% också i närtid. Så det verkar ju som att de har lite olika åsikter, ledamöterna.
Ja, det är ju en tacksam transparens där. För vår lyssnare som inte har full koll på det där då, det är Feds räntekommitté är 18 ledamöter, och den här räntebanan vi pratar om, dotplot, det är alltså varje enskild ledamot får lägga sin egen bana för vad man bedömer att räntan behöver ligga de närmaste åren. Och sen det som marknaden klämmer ut av det där, eller alla vi som följer den här, det är medianprognosen då. Och det var den som försköts en bit då, att som kollektivet, de här 18 i median, tror på lite snabbare höjningar då.
Nu har vi med oss Jonas Breding från betalföretaget PayPal som samarbetar med Analyspodden den här veckan. Välkommen Jonas.
Tack så mycket Karin, trevligt att vara här.
Du är head av PayPal för norra Europa. Berätta mer om din roll.
Mitt specifika uppdrag är egentligen för Sverige väldigt enkelt. Att möjliggöra tillväxt för svenska e-handlare i Sverige eller globalt. Och fortsätta göra det möjligt för svenska konsumenter att handla säkert snabbt online.
Och på vilket sätt kan PayPal hjälpa de svenska företagen?
Vi i Sverige är väldigt stolta över att ha byggt många framgångsrika internationella företag och varumärken inom kanske den traditionella tillverkningen och industrin. Och PayPal gör egentligen möjligt för företag att göra detsamma fast inom det digitala och e-handeln. Det kan vara allt ifrån att skala upp när de vill snabbt lansera en produkt eller tjänst på en ny marknad eller globalt. Eller att lansera nya affärsmodeller såsom marknadsplatser eller liknande. Och idag så hjälper vi ju företag i alla branscher, och vi jobbar nära de flesta stora, skulle jag vilja säga, online-varumärken såsom Spotify, H&M, Storytel, Easypark och så vidare. Och eftersom vi är ett tvåsidigt nätverk så kan vi erbjuda våra handlare tillgång till över 360 miljoner aktiva PayPal-konsumenter över hela världen. Så man kan nästan säga att vi agerar som en sån här förtroendemäklare mellan konsumenter och varumärken, fast på en global arena. Där konsumenten kanske inte litar på den för personen okända svenska varumärket, men de litar på PayPal och vågar därför genomföra köpet.
Hur många konsumenter är det som använder PayPal i Sverige just nu?
Det finns över 1,5 miljon regelbundna användare i Sverige och vi ser en stark tillväxt i en mängd nya målgrupper. Och sen pandemin startade så har PayPal-användningen ökat med över 30% i Sverige. Den största ökningen står generation Z för, eller Gen Z för, men även 50-plussare är numera storhandlare online, vilket är ganska häftigt. I början av pandemin så fick de lära sig mycket av e-handeln av sina barn, men nu så handlar de precis lika mycket som sina 30-åriga söner och döttrar, vilket är ganska spännande att se.
Har du sett inom vilka branscher det är som användandet av PayPal just har ökat under den här tiden?
Ja, absolut. Vi har sett en otrolig ökning.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Branscher som bygghandeln och elektronik, vilket ni kanske har läst mycket om. Men även mode, inredning, streamingtjänster, utbildning, e-sport är någonting som har växt väldigt mycket. Och i morse såg jag faktiskt också en rapport som visade att resebranschen gör en otroligt stark återhämtning just nu. Och är faktiskt på väg tillbaka mot nivåer vi hade innan pandemin.
Vi ska prata mer med dig, Jonas, i ett senare avsnitt. Tack till dig och tack till PayPal som samarbetar med Analyspodden.
Tack för att jag fick komma.
Innan vi avslutar med lite börs och börsutsikt och sådär, ska vi ändå notera, det är ändå en stor händelse i Sverige. Jag tror att man i omvärlden kanske inte lägger så stor vikt. Det är ju den här regeringskrisen som vi fick hastigt i torsdags här. Hur ser du på den där ur ett, ska vi säga, ekonomiskt perspektiv?
Jag kan väl bara sammanfatta lite grann. Vi spelar in den här på, det är fredag förmiddag. Nu blir det alltså en misstroendeomröstning mot Stefan Löfven i riksdagen redan nu på måndag. Eftersom Vänsterpartiet har sagt att man inte längre står bakom Stefan Löfvens regering på grund av det här bråket om marknadshyra i nyproduktion då. Det var ju då SD som var blixtsnabba med att kalla till misstroendeomröstning, för om V byter sida så finns ju en majoritet mot Stefan Löfven helt enkelt. Det ska då ändå föras någon form av samtal mellan januaripartierna och vänstern under helgen, så att, för att försöka hitta någon slags kompromiss och avvärja krisen. Så att den som lever får se. Men annars så faller regeringen på måndag och då måste Löfven... Han har en vecka på sig att välja mellan antingen utlysa extraval eller då avgå. Och då har vi hamnat talmannen i fokus igen. Det blir lite déjà vu efter förra gången vi hade en lång strulig regeringsbildning. Men om jag får gissa så passar Löfven först bollen till talmannen då, som får försöka hitta en ny regeringsbildare. Och osannolikt, det är inte osannolikt att det då blir Stefan Löfven i alla fall. Det har hänt för i svensk politik. Så.
Precis, det har hänt för. Det hände Ingvar Carlsson bland annat. Och om vi tar marknadsreaktionerna här, så det är ju då egentligen på valutan man skulle se det. Men det är ju inte det, är inte det som gör att kronkursen är uppe på 8,55 mot dollarn och 10,20 mot euron här. Att den har försvagats lite grann idag. Utan det är nog omvärlden som styr det där. Och det, ja. Jag tycker att du vet... Ur ett börsperspektiv så är det här, det är väldigt intressant för oss som är liksom allmänt samhällsintresserade, men ur ett börsperspektiv är det ju ingen stor grej. Inte ens under de här 134 dagarna eller vad det var som vi inte hade någon regering hände det ju särskilt mycket mer på börsfronten. Så det är nog stilt i det. Att, ja. Jag har sett lite kommentarer här från någon bank och sådär, vilka bolag som skulle vara vinnare på det här, och det är också svårt att peka ut, eftersom vi inte vet liksom vilken konstellation eller hur det blir. Är det liksom akademien en stor vinnare nu om det liksom blir en borgerlig regering, eller kan det vara en stor förlorare om nu Socialdemokraterna på något vis ska blidka Vänsterpartiet och sådär. Så det, jag tycker att det där känns väldigt svåra bollar att spela egentligen, utan man får nog avvakta och se vad som kommer ut under helgen helt enkelt, för det är nog mycket som kommer klarna då.
Jag tror att rent sådär statsfinansiellt eller så har vi ju liksom stora muskler i Sverige, så på det sättet så inger ju det förtroende för marknader och omvärld. Vi har lite utrymme att ha en politisk kris när vi fortfarande kan sägas ha en ekonomisk kris, så att säga. Vi håller på att återhämta oss, slicka såren från fjolårets pandemikris. Men det är klart att om det här är början på en ännu stökigare parlamentarisk miljö än vad vi har haft tidigare, så är det både är det illa, så att säga, att de här fina statsfinanserna vi har och de fina förutsättningarna, det kan ju bli en buffé som partierna kan gå framöver som kråkor om alla ska ha sitt, om det blir väldigt spretiga koalitioner och stökiga uppgörelser.
Och så är det ju, Nils, och vi har ju sagt i den här podden under många års tid hur starka de svenska finanserna är, och då är de ju, men budgetunderskottet är ju seriöst efter pandemin här, så, så det är, riktningen är ändå liksom åt fel håll, och sen så ska ju det där förändras då med att arbetslösheten går ner och tillväxten upp och sådär, men som sagt, vi kan fortfarande kosta på oss att gynna de flesta partierna, men det är ju liksom inte en outsinlig källa heller liksom.
Men du, Uffe, på börsen så är det i alla fall ingen brist på framtidstro. De här nyintroduktionerna fortsätter stå som spön i backen.
Ja, det gör de. Vi har ju haft så många så det går knappt att reda ut. Vi skriver ju egentligen bara de större noteringarna, och sen så ibland så noterar vi de lite mindre här. Och tar man de större den här veckan så har du ju då Revolution Race, klädbolaget som kom in på börsen här, som gör fritidskläder, och som kom in 75 spänn, och den var uppe i 90 spänn, men sen har den tappat och ligger på drygt 80 nu, men det är ju ändå ett positivt mottagande. Vi har ett hälsovårds- eller djurvårdsföretag, Vimian, som kom in idag, som stiger 6-7% jämfört med noteringskursen, och den var ju lite intressant, eller vi skrev inte om den där, och anledningen var ju att det var inga småsparare som fick teckna den där, utan det var bara institutioner. Så om ni inte har fått några sådana aktier så borde det på att ni äger för lite pengar och inte räknas som institution. Men det man kan notera under veckan av alla de här noteringarna som har varit är att de stora bolagen blir fortfarande vinstaffärer första handelsdagen. Men många av de små bolagen handlas faktiskt under noteringskurs. Så lite den här fantastiska noteringsvågen, lite av de här gratispengarna har faktiskt försvunnit den här veckan. Det är inte givet att man tjänar pengar på att teckna aktier längre på samma sätt som det har varit tidigare. Så det där är ju en liten signal att man nog får börja titta lite på vad det är man köper igen och inte bara köpa, kan man väl säga. Det som är hett på börsen, vi kommer ju nästa vecka här få in OX2, då det stora vindkraftsprojektsbolaget, och det där kommer säkert vara jättestort intresse, för det följer liksom ESG-trender och allting, och plus att det är ett stort bolag, så den där kommer säkert många vilja teckna. Annars så är det ju, skulle jag säga, att den här veckan har jag har pratat mycket om Fed, och om det skulle liksom ändra riktningarna på börsen då, att den här uppgången vi har haft i år på 20% skulle liksom brytas, så det har den väl inte riktigt gjort. Vi är lite upp idag, men det är klart att osäkerheten har ju tilltagit, och framförallt det här med tapering kan ju få fart på räntorna på ett sätt som gör att börserna påverkas negativt. Men vi får väl se lite vad som händer kommande veckan och under sommaren här. Det är ett fortsatt väldigt intressant läge, tycker jag, på marknaderna, med mycket ny information som man ska bearbeta.
Ja, sen vet jag att det har varit oroligt kring spelbolagen på börsen.
Just det. De pressades ganska hårt här. Det var en Hindenburg, sån här aktivist som letar blankningskandidater, som dömde ut stora delar av spelsektorn, att de är verksamma inom oreglerade marknader där, så att säga, så det de håller på med är inte tillåtet egentligen, trots att det pågår. Och de sänkte, det var framförallt ett stort amerikanskt spelare, DraftKings, som var utsatt, men man spelade direkt över det där till Evolution som också verkar på oreglerade marknader och är leverantör till DraftKings och sådär. Och de andra spelbolagen också. Nu har ju de här bolagen kommit igen en del här de senaste dagarna, så det känns inte som att Hindenburg lyckades punktera spelhåsen på Stockholmsbörsen fullt ut, utan den är fortfarande levande men lite skadeskjuten ändå. Och det där är ju intressant. I huvud taget så har ju spelsektorn som har gått väldigt bra på börsen är ju lite utsatt nu, dels ja, av sådana här med regleringar, men även skattediskussionen som vi har, den globala skatten på 15% minst. Det kommer väl ta lång tid innan man hinner genomföra eller kan genomföra det där, men tittar man på spelbolagen så är det framförallt de som då betalar en bolagsskatt på under 15%, och det gör ju för att de sitter i Malta, många där skatten 5.
Det var G7-ländernas utspel här om att man ska lägga ett golv för bolagsskatten på 15% globalt.
Ja, och det kom ju innan dess, och USA har ju varit drivande i det här att golvet på bolagsskatten på landnivå ska vara minst 15%. Då har vi ju en del de här kanalöarna inte minst. Men många av spelbolagen har sin domestik i Malta, där man också har en väldigt låg företagsbeskattning. Irland är ju ett annat sånt här land där man ofta ligger under 15%. Så det där, men det gör inte så mycket på vinsterna totalt sett. Jag tror att Goldman Sachs räknade ut att det skulle sänka, skulle det bli golv på 15% skatt, så skulle det sänka vinsten för S&P 500-bolagen med 2-2,5%. Så det är inte värre än så egentligen. Men som sagt, det är ändå 2,5%. Bra. Finns det något i nästa vecka att titta på innan vi stänger för idag och koncentrerar oss på eftermiddagens fotbollsmatch?
Ja, två saker som jag intresserar mig för nästa vecka. Det är ju måndagens OECD-rapport om Sverige. Det är alltid spännande läsning. De står ju liksom lite utanför kotteriet när det är svenska bedömare som själva bedömer Sverige. Så att de brukar ju återkomma med varningar för svenska hushållens skulder och en dysfunktionell bostadsmarknad och liknande. Och det är ju högaktuellt. Den kommer jag att läsa. På onsdagen sen, då är det dags för Konjunkturinstitutets nya konjunkturprognos. Och den väger ju alltid tungt. De ligger liksom lite bakom kurvan nu, eftersom utsikterna för Sverige och även de globala då, och inte minst USA, har ju successivt ljusnat under hela våren. Så KI tillsammans med Riksbanken och egentligen regeringen också då, ligger liksom på, de har ju spått sådär 3,5% eller så i BNP-tillväxt i år, men ens flera storbanker som kommit in senare med prognoser, de är uppe på 4,5% för svensk tillväxt. Så det blir intressant att se om KI också ser den här styrkan. Det blir någon slags bekräftelse på att det verkligen går så pass starkt fram här.
Precis.
Men på börsfronten då, Uffe?
Det är inte mycket. Det är ju midsommarvecka. Inte mycket rapporter egentligen. Bara en rapport från ett bolag på Stockholmsbörsen, och det är det här klädbolaget R&B då, som var i rekonstruktion länge här sen pandemin egentligen. Som kommer rapport, och ja, aktien har ju gått oerhört starkt här av liksom ingen anledning alls senaste tiden. Det består idag egentligen R&B bara av en mindre nettokassa, och Brothers står det här ganska hårt pressade herrmodeföretaget. Men man förväntar sig väl, jag vet inte hur man ska förklara den uppgången som vi har haft här i år då, men det kanske beror på att någon räknar med att det ska bli ett fastighetsbolag eller sådär, men än har vi inte sett något av det, och vi får se om vi se något av det i rapporten också, eller om vi bara kommer få se förlustsiffror från Brothers och en urholkad nettokassa. Men annars så är det ju lite väntanstid, och det är nog inte riktigt dags än för vinstvarnings- och omvända vinstvarningsperioden. Brukar komma kanske första veckan i nästa kvartal, och då har vi återstått lite till så. Men det kan också komma, det får vi se. Men annars är det på förhand ganska lugnt på börsfronten.
Vi ska också berätta att vi har ju våra kusinpoddar här på Dagens Industri.
Just det.
Som man inte får missa. Vi har vår dagliga podd Morgonkoll, Och så har vi Makrorådet, som också, där också vår eminenta analysredaktion är avsändare. Vi har Digitalpodden från kollegorna på DI Digital. Och så den privatekonomiska podden Smarta pengar.
Precis, så de ska ni lyssna på. Och så får ni ta vara på den här fina vädret som vi ser ut att få i helgen här. Tack för att ni lyssnade, och lyssna gärna på oss igen nästa torsdag eller fredag. Det är midsommarafton. Och lyssna på våra andra poddar. Ha det bra ute. Tack ska ni ha för att ni lyssnade på mig, Ulf Pettersson och Nils Åkesson. Tack.
Hej då.
Analyspodden presenteras idag av PayPal. PayPal har legat i framkant av den digitala betalningsrevolutionen i mer än 20 år. Genom att utnyttja teknik för att göra finansiella tjänster och handel bekvämare, billigare och säkrare ger plattformen PayPal mer än 392 miljoner konsumenter och handlare på mer än 200 marknader möjlighet att ansluta sig till och utvecklas i den globala ekonomin. Ta reda på mer om PayPals stora företagserbjudande på paypal.com/se/enterprise. paypal.com/se/enterprise. Tack så mycket, Jonas Breding, Head of Northern Europe på PayPal, som sponsrar Analyspodden den här veckan.
Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
Älskar du aktier? Det gör vi också. Sea Worldwide Asset Management är en av Nordens största oberoende aktiva aktieförvaltare och har samlat kunskap sedan 1986. Ta del av vår kunskap på seaworldwide.se. Bokstaven C, worldwide.se.